Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu kommer attack ifrån Sugar Cane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kalli kan få svårighet att svara. Sugar Cane Hanover vänder ut och in på fältet.
Startbilen är i rörelse till Svensk Travderby 1987.
What the horse, what the driver, nummer ett Mac Lobel och John D. Campbell.
Maharaja la suède, Maharaja s'est retrouvé, le retour, le comeback de Maharaja le 17.
Jag trodde att det var en av de bästa hästar jag hade tränat, för jag tolkade det på olika vis. Du behöver inte misstolka det längre, för det här är det bästa häst jag har kört och tränat
någon gång. Me gusta, me gusta, me gusta! Un classico no problem! Varenne facile alla me!
Trottosports podcast rullar ut det sista avsnittet innan julsnapsen ska fram. Och det ska inmundiga saker och klapparna ska under granen och allt vad det är. Men vi kör på som vanligt. Inga uppehåll.
Jag blev lite törstig nu.
Ja, ja, ja.
Jag inventerade nämligen i helgen att det fanns snaps och det gjorde det minsann. Så att, men nu blev jag lite törstig.
Den är alltid slut här.
Jag hade funderat idag på att stå över denna julsnaps. Bara snaps alltså. Jag vet inte. Nu kanske jag ångrar mig.
Det kommer inte att hålla. Att
du skulle stå över snapsen eller skulle du stå över julmaten och bara ta snaps? Eller?
Ja, det är ett alternativ då naturligtvis.
Det är därför man, det är av den anledningen man kan stå ut med julmaten, att man får den där snapsen.
Det har du rätt i. Det var en korkad tanke.
Ja. Ja, vilken är bästa julklappen för oss då? Det kanske är att fler ska bli patron och prenumeranter på oss.
Ja, det vore ju kul.
Ni kan väl ha det i åtanke i alla fall, och vill man så går man in på Patreon och söker på Trottosport där, eller går man in och kollar på hemsidan trottosport.nu där det finns en flik stötta Trottosport. Det finns ju även en Swish-variant eller alternativ. Svingades i gulddivisionen i lördags. Var det uppfriskande eller var det fel? Ja, du brukar inte vara så förtjust i att det tävlas tidigt i loppen, Magnus.
Nej, det är så här. Det är ju ordet tävla jag inte gillar. Att man kör i loppen får man ju, det är ju jättekul. Men att det kallas för tävling och det andra inte, det fattar jag inte riktigt.
Nej, det är utan undantag.
Ja, det har blivit
alldeles nyss såg jag intervjuerna faktiskt. Jag hade inte sett den tidigare med Erik Adielsson och Örjan var det väl då. Och då fick ju, det var väl Örjan som fick det påståendet. Det tävlades i alla fall.
Alltså, den här debatten hade inte blivit lika svallande om det inte varit för att det var en gammal pensionär, Ontrackpiraten, som fick lite otacksam löpning kan man säga. Taskig löpning. Hade det varit en sexåring så hade nog inte så många brytt sig. Men det blir det. Så det här har ju blivit folkets gunsling och man tycker så mycket om Ontrackpiraten, och så när han då utsätts för det här, då blev ju reaktionerna, ja, kanske att många överreagerade till och med.
Ja, det har du ju definitivt en poäng.
Det var intressant, jag stod ju på inneplan, vad stod jag? Då är alltså 900 kvar ungefär stod jag, 100 meter efter mål stod jag där i.
Just där det såg ut som att han var förbi.
Ja, precis. Han hade ju första varvet de passerade, hade han ju precis krypit ner i rygg på Ontrackpiraten och bidade sin tid. Sen gick han ju ut en gång till där på borta långsidan. Sen när de kom då, hade gått ut på sista varvet, och hade provade Örjan en sväng till och hade kört en bit och de kom där. Det var ju fascinerande. Det var ju tyst. Jag vet att Erik...
Nej, jag tänkte, talade de sanning?
Ja, det var alldeles tyst. Det var inte ett ljud, va? Okay. Det var inte, utan de bara, det var sammanbitet och de passerade inte så många meter ifrån mig där. Det var väldigt fascinerande. Sen är det ju så att stå där jag stod och se det här loppet, det var ju, jag såg ju bara på håll att det var regelbundna körningar, och hörde ju också referenten på banan, Patrik Nilsson, som sa, får han trycka det till eller vad han sa. det var ju ja, man fattade ju, och det såg jag, tittat om på loppen efteråt och såg också intervjun då, men man förstår ju, det var ju ett försök. De var ju sugna med on-track-piraten också. Sen är det klart som Erik Arlesson säger att det dumstrut ut på. Ja visst, det är klart, det är det liksom. Men...
har man svarat en och två gånger, man kan inte släpper man en tredje då? Jag vet,
det blir också det blir konstigt ja, åt alla håll där. Och jag förstår, jag fattar att Erik provade ändå. Sen förstår jag många som inte alls var inne på on-track-piraten. De tycker naturligtvis att det är idiotiskt att ens försöka. Men det var ganska många som trodde på on-track-piraten. Det var ju folk gick ut från den fullbokade restaurangen på Rome bara för att se det här loppet. Folk som normalt sett inte går på trav, för de frågade i garderoben: hur gör jag? Jag vill gå ut och titta på loppet. Kan jag bara gå ut och titta på loppet? Eller de förstod inte att de var inom banområdet och kunde röra sig fritt. Utan de tänkte att de inte skulle komma i restaurangen efteråt. Men folk gick alltså ut för att titta på on-track-piraten.
Men det var väl ändå så att de var tredjans favorit eller sånt där i loppet. Och då är det inte så konstigt att man svarar om man nu tror att man har en häst i tillräckligt god form för att kunna vinna det där loppet.
Och rätt års... alltså han brukar komma i form den här tiden på året också ju, ordentligt, ja, även om det kanske...
ja, i 10 år ungefär då, ja. Men nu är det...
kanske. Det är ändå fascinerande att de kan vara tysta hela vägen. Att de bara sitter och borrar ner sig. Är det, inte...
det är väl ingen av dem där som är kända av Örjan och Erik. Nej. Som är kända för att ta till höga röster i loppen. Jag tror jag aldrig har hört det.
Men ändå, ja. I fotboll, de kan inte göra någonting utan att det blir munhuggning.
Nej, det har varit andra kuskar, hade säkert kunnat hörts någonting. Men de där,
ja, vilka hade man velat ta då för att få bästa möjliga underhållning i en sån, sån duell?
Ja, Robert Berg och Åke Svanstedt.
Ja, kanske det. Lutfi och...
ja, Lutfi och Berg.
Lutfi och Westholm kanske.
Ja.
Nej, de har nog lugnat, ja. Fascinerande i alla fall. Hur var nu den här dagen på Rommetravet?
Ja, men alltså det är ändå kul att komma på trav. Jag sprang ju ganska mycket ut där och fotade. Det var ju så. Det var nästan fullt på restaurangen, tror jag. De hade kanske fått något återbud, även om den nu var sagt att den var fullbokad. Och ute på platserna var det ju inte mycket folk. Jag har någon bild där på ganska tom. Alltså det är ju så, trav, folk tittar inte så mycket, men några sprang ut som sagt till on-track piratenloppet och det fanns några tappra ändå som stod där och applåderade. Men det var ju mörkt och blött och skitigt. Jag såg ut som en prickig korv på brallorna när jag hade gått omkring där, såg jag. Och sen återigen det här att trav att man är ju så, det mesta travet man har konsumerat nu de senaste så nästan 24 månaderna är ju via skärm. Så man är inte, det här att komma ner och stå på marken och se trav, det är ju, det vet man ju, det är ju något helt annat. Men det är väldigt, väldigt ovant nu. Man uppfattar ju, ska jag säga, inte så oerhört mycket. Däremot kommer man ju nära, det är det som är kul, va? Men det, jag hade inte jättekoll på vad som hände i loppen, det får jag ju säga.
Jag minns när man jobbade på Stallbacken som reporter och man skulle försöka följa loppen därifrån. Det, ja. Och sen efter det skulle man intervjua kuskar och tränare. Och man hade knappt koll på vad som hade hänt i loppen man skulle intervjua om. Så jag förstår hur du tänker. Ja, var det något som tjusade mer då på? Eller mer? Någonting som var i ögonfallande i veckan?
Ja, men det var ju treåringskriteriet på Vincennes.
Mm.
Det är alltså ett treårigt stor. Vinner på 1.12,2 i voltstart över 2700 meter.
Det duger.
Och slog då det tidigare löpningsrekordet med 4/10, det som Timo K hade från 2010. I det här loppet var ju Isoard Vedegas stor favorit, var ju obesegrad i 12 starter. Värmde dåligt, galopperade. Såg ut att gå mot segern i loppet, men tappade travet i början av upploppet och jag tror han var väldigt nära att bli diskad. Men så kom då den här Idyll Speed efter Carat Williams, som vi känner väl i Sverige, som gjorde sin 10:e start och vann sin 6:e seger och spurtade. Såg slagen ut i slutkurvan, men Jean-Michel Basile, som körde henne för första gången, lyckades få fart på henne. Spurtade till, ja, säker seger, 90 000 euro. Vi pratade om en häst förra veckan som Havanäs som vann Priartist Hemard. Den var tvåa i det här kriteriet i fjol och tränaren är då samma François-Pierre Bossé. Och ja, vi har pratat om det som sagt. Han är född i augusti 1990. Bara några månader senare vann hans pappa Jean-Baptiste Bossé Prix d'Amérique med Tenor de Bonne. 30:e raka segern alltså. Och de som inte har sett det loppet, titta på vilket enormt lopp han gjorde, den här Tenor de Bonne. Så att den här familjen fortsätter framgångarna. Pappa Jean-Baptiste vann ju faktiskt det här treåringskriteriet både 1996 och 1997 med två söner till Tenor de Bonne. Ja, det var läckert att se. 12-2, jag säger det igen. 1-12,2, 2700 meter voltstart av ett treårigt stor.
Ja, det hissnar ju. Ja, det blir svårslaget. Det är svårt att kontra på den.
Ja, det var förra veckans stora prestation. Det är ingen tvekan.
Nej. Vi var ju inne förra veckan på att åtminstone en svensk travkurs kommer att ta lite mer betalt framöver. Jag vet inte om fler kommer att hänga på och hur utvecklingen går, men du fick en liten tanke där, Lennart.
Kanske att det skulle kunna öppna för lärlingar att få lite bättre möjligheter eller större chanser till och med i lite större lopp. Genom åren har det ju funnits en del lärlingar som har fått chansen i stora lopp. Och då räknar jag inte de här sönerna, Nordin och Colgini och Goop och inte fru som Kjellpe Dahlsunds fru Helena Johansson som vann Prix d'Amérique, utan jag...
De går utanför totalisatorn lite.
Ja, det är klart att man kan räkna någon som lärlingar, men jag tittade lite efter de här som ligger på alla fyra på golvet och smörjar in hovar på dagarna. Mm. Och jag tänkte på en sak, Francis Bulwark som många tycker är kanske en av Sveriges bästa hästar genom tiderna. Sören Nordin och skötaren Ola Andersson körde henne i fem starter och vann fyra. Rune Snoddas Johansson var ju lärling och Sören vann ett av två lopp. En annan topphäst och Sören var Julien. Körde Leif Lögren som skötte henne i ett utslagningslopp i Örebro. Där han vann innan försökte med att förlora finalen. Jag tittade på Johan Jakobssons minneslopp. 1966 vann Sören Nordins allé med Björn Lindblom som då var skötare hos Sören. 1973 okay. Rangoon junior. Då vet jag att Gunnar Nordin skulle köra. Men han blev sjuk. Och ringde dagen innan till Karl-Erik Kacke Nilsson. Så han fick ta nattåget ner, om jag minns rätt, för att ersätta Gunnar Nordin. Det gick alltså på den tiden att en lärling ersatte tränaren som i detta fall var en av Sveriges bästa tränare.
Ja, det hade inte gått idag, eller nej. Borde inte gå idag i alla fall. Nej. Man håller sig till reglerna.
Axvallalöpning 61, Öffe Kejlstrup, Bo Barking körde 71, Keystone Melody, Hans-Erik Olander körde, Sören Nordin tränade båda. Leif Lögren vann uppföljningslöpning som lärling hos skötare till Librettsund, lärling hos Sören då alltså. Roger Grundin fick köra Fly Chap i Nordisk mästerskap när chefen Olle Elfstrand körde favoriten Lyon. Och det är klart vi kan hålla på en stund. Dialekt var ju en faktiskt som Roland Davidsson vann Årjängs stora sprinterlopp med. Dialekt som tränades av Ulf Nordin. Och kanske kan vi nej, det kommer inte hända, men kanske att om hyrkuskarna tar för mycket betalt, kanske lärlingar får chansen. Det kan ju bli billigare.
Ja, det hade ju friskat upp faktiskt och fått in lite nya namn i startlistorna i de stora loppen.
Jag tror Torbjörn Jansson fick väl chansen bakom Opal H när han var ung en gång i tiden i V65-final eller vad det var.
Jag vet, propagerade för Peter Untersteiner hade väl två hästar till Hugo Åberg, så Johan hade också starthäst något år här, och då tyckte jag att det var kanske trevligt att Henriette Larsen skulle kunna få köra, men så blev inte fallet, men nu kanske det kan öppna upp sig.
Jag har väl sett att Sören Boel, han är väl lärling där hos Peter, har väl kört någon häst där och vunnit V75 ett par gånger.
Ja, men vi hoppas. Det är intressant att följa i alla fall hur som helst hur utvecklingen blir här nu med med den här eventuella uppsättningsavgiften som åtminstone Stefan Persson då ska använda sig av. Annars var väl förra veckans stora grej, det går ju inte att komma undan det, att en viss Hail Mary lämnar Robert Berg, som vi ju faktiskt, ja, jag varit inne på det, om man säger så, att det skulle komma. Men det dröjde ganska länge dock, och men nu är det så att Hail Mary flyttas till Daniel Redén av alla. Man ska säga så. Får spetsa till det lite ytterligare.
Ja, det är väl inte Robert Bergs favorit
Det har konkurrent. Vi förstått under lång tid att det inte är. Vad var er spontana känsla?
Ja,
eller känsla, reflektion?
Ja, alltså det var ju, är ju som du säger, att vi har ju indirekt spekulerat i det där ganska länge. Det har varit mycket snack om Hail Mary och att den var på väg tillbaka. Men liksom det har ju inte hänt någonting, och vi har ju sett honom i några status. Så att det, jag kan inte säga, man kan ju tycka det, att det är för jävligt att flytta en häst som har tjänat 7 miljoner. Helt plötsligt bara flytta den, men ändå kommer det inte det kommer inte överraskande alls. Det var tvärtom ganska väntat, tycker jag.
Mm. Ja, det håller jag med om. Sen att det blev just Daniel Redén kanske man inte hade.
Nej, skulle jag gissat på någon, så hade jag gissat på Daniel Wejersten.
Mm.
Som har fått någon häst tidigare, och Spickleback Face där, va, som har gått just det. Daniel.
Ja.
Så att samtidigt så vill man väl som ägare, för man tror ju ändå att det här kan vara en häst för de allra största loppen i världen. Och då kanske man som ägare vill ha hos en tränare som har erfarenhet att ta fram hästar som duger i till exempel Elitloppet.
Mm. Och de flyttar ju många av sina hästar till just Daniel Wejersten, dock inte då Hail Mary, men de flyttar ju alla sina hästar från Robert Berg, det här ägargänget. Och då...
Åtta var det va?
Oh,
att, det var väl så många så att de knappt visste till vilken de hade skickat dem ens. Så det hände ju mycket där, hörde jag i en intervju där. Alltså det är inte så lätt att komma ihåg när man flyttar jättemånga hästar, vem som får vilken. Men att Hail Mary gick till Daniel Redén var i alla fall ingen tvekan om.
Samtidigt du säger, Lennart, att det är en häst för de riktigt stora loppen. Är det det längre, tror vi?
Nej, jag vet inte vad jag ska tro. Den har ju visat en enorm kapacitet som 3- och 4-åring, framförallt som 4-åring, så att om det går att komma tillbaka dit, det låter jag vara osagt. Det är en go-go-gaga avkomma av de där. När de blir 5 år så har vi inte sett särskilt mycket av dem. Power har knappt startat, han har gjort någon start nu på slutet av året. Och Hail Mary då, som har haft det jobbet under en hel säsong, och de går ju tungt belastade då, de där, med passgångar stam bakom sig. Så att det kanske sliter ut dem i de här tuffa unghästloppen, eller 3- och 4-årsloppen.
Mm. Ja, det är det här hur på det sättet hästen har sett ut under året som ju inte har vad ska jag vet inte hur man ska uttrycka det. Det har sett obehagligt ut för hästen.
Han har inte sett särskilt harmonisk ut, så mycket kan man säga.
Nej,
Och sen har det ju inte varit, det kom ju fram då, Travpodden hade ju en lång intervju med ägaren Medi, och han heter i efternamn nu, men man hade även då en intervju med Robert Berg, och där kom det ju fram, där Robert Berg säger det, att han har ju bett ägarna att inte berätta utåt om de behandlingar och sånt som man har gjort med hästen. Man har ju pratat om att det inte har varit några större fel på honom, men vi har ju sett hur han har sett ut, och uppenbart har det ju varit fel på honom, eftersom man ju liksom har till och med velat mörka att det har varit fel. Och det är ju,
ja, men så många års travögon har vi väl, vi tre, att vi inte går på sån.
Nej, men så är det ju, men det är just den hela den här delen i det ändå, att det har varit, ja, på den nivån, att man har inte kunnat vara transparent, alltså just därför, till och med de som inte har den enorma erfarenhet som vi har, men det har ju inte varit, man har ju
jag förstår hur det lät, jag tar tillbaka det.
Nej, men att det har ju varit alldeles uppenbart att det har varit något fel. Jag tycker att så här efteråt så kan jag tycka att många är lite för förlåtande när det kommer till den här starten i jubileumspokalen, och nästan gå på det här snacket om att Hail Mary fick ett sånt tufft lopp och det var inte konstigt att han inte orkade. Hästen skulle ju inte ha startat i jubileumspokalen. Det är klart att han inte skulle ha gått ut där som han såg ut. Han var ju inte där han ska vara. Och det, man kan ju bara hoppas att det går att få honom dit. Nu är han ju, vad jag förstår då, opererad, men i så att säga fullt återställd ska vara och ska kunna börja tränas nu av Daniel Redén då. Och det blir ju naturligtvis jättespännande. Sen vilken, hur, det var du Lennart som tänkte den tanken först där. Hur ska man hantera det rent praktiskt nu? Alltså, han har ju redan en hel gulddivision i stallet, Daniel Redén, och nu får han... Det blir Lattjo Lajban det här, tänker jag. Hur fasen det ska gå till.
Alltså det förvånar mig lite grann när Redéns stora hästägare stallsätt som ja, är helt dominerande egentligen i stallet. Och så tar man in då en konkurrent i stallet till de här topphästarna som stallsätt äger. Ja.
Mm. Ja, det är en reflektion
det,
i alla fall.
Det gjorde mig lite förvånad. Å andra sidan har han gjort det tidigare. Daniel Perfect Spirit kom ju in där med en annan hästägare då, va? Så att det är uppenbart att hans tidigare hästägare eller hans stora hästägare kan få konkurrens här.
Om han nu kommer till start. Jag är lite tveksam faktiskt.
För ett år sedan, mina herrar, så pratade vi om Hail Mary som en vinnare av Elitloppet detta år.
Mm. Det var innan vi hade sett honom.
Ja, så var det ju.
På banan. Ja, det känns tveksamt. Men det är lite, jag hatar ordet utmaning, men är det den största hittills kanske för Redén? På ett sätt.
Ja, samtidigt så måste väl han ha gjort klart för ägarna att han kan ju inte lämna några garantier naturligtvis. Det kan ju ingen tränare göra.
Nej.
Samtidigt så känns det ju lite rätt då att om det skulle gå pipsvängen så är ju Daniel Redén tränaren att stå pall för det. Hade Daniel Wäjersten fått hästen i träning så hade det varit tuffare alltså.
Mm, det har du rätt i. Och samtidigt, vad har han egentligen att förlora? Kanske inte så mycket.
Nej, inte så mycket, men det är klart att det finns en viss förrätta tränare som kan få möjlighet att elda på lite då.
Ja, det kan vi lita på.
Av vad jag sa.
Mm.
Den duellen vill vi se nästa år. Kanske då Power pressar likt Milligan School på en ledande Hail Mary.
Ja, just det. Ja, precis. Kan man säga så här också om man ska vara lite på det humöret. Redén har skött korten runt det här spektaklet lite bättre än Robert Berg.
Det tycker jag inte var i alla fall en underdrift.
Nej.
Nej, han har varit förnuftig i sina uttalanden och så vidare, va. Ingen tvekan om det. Han gick inte i någon fälla i alla fall.
Nej. Kanske 2022 års mest spännande händelse, hur det ska gå med Hail Mary. Så här på förhand.
Ja. Om du kan titta i någon kristallkula.
Ja, jag har ju just sagt att den inte ska komma till start. Men,
då är det inte det minsta spännande.
Nej, för sig. Men om, i alla fall att följa. Han kommer ju försöka i alla fall.
Ja, men alltså...
man måste ju ändå tro att Redén har någon tanke, någon förhoppning om att det här kommer att gå bra. Annars skulle han ju aldrig
ta emot hästen. Han har ju sin dunderbana där på gården som han väl hoppas ska passa även Hail Mary.
Ja, men det som du sa Lennart, inför det här, inför 2021 så var ju Hail Mary en väldigt spännande häst tyckte vi, och det får man ju ändå säga att han fortsätter att vara, tycker jag i alla fall, inför 2022 med de förutsättningar som nu blir ändå. För det vi har pratat om i flera månader under det här året om Hail Mary, då har vi ju inte någon av oss känt att det fanns någon egentlig framtid för hästen alls. Nu kan man ju ändå ana att det skulle kunna finnas i alla fall. Sen får vi se hur det blir då, men det vore ju kul att få se en Hail Mary i någon slags utvecklingskurva uppåt efter det vi såg som fyraåring. Att inte femåringssäsongen blev liksom den här böjen på kurvan som vi har sett på många av Gogo Gaga som du sa.
Ja, det är ganska få. Apropå Gogo Gaga så vann Usain Tull, den är väl efter Gogo Gaga, den är 5 år på Vincennes i söndags. Ja. Och det var en mycket märklig händelse, för jag spelade nämligen en liten slant och den hängdes upp som diskar i grafiken efter några hundra meter. Jag hade gett upp. Och helt plötsligt kom den längst ut i banan till slut och avgjorde ganska lätt. Men då tänkte jag, fan håller han på med kusken? Han är ju diskad. Men det visar sig att de har gjort fel där i grafiken.
Är det den, vilken grafik är det som vis? Är det en svensk grafik eller en fransk?
Nej. Det är väl från Nikidia då.
Ja, de brukar aldrig ha fel.
Nej, dess bättre hade de.
Ja, det förstår jag.
Ja. Ja, det tycker jag. Och till det oddset också, det måste väl ändå gå in på din topp 10, Lennart, över roliga spel. Alltså.
Ja, verkligen. Ja, en diska, man har gett upp den i diskar och så kommer den föran och håller han på med i kajäven och sen så...
Det är allas
dröm. Så blir det rätt ändå, ja visst. Ja, fantastiskt. 20 gånger. Ja,
21 gånger någonting. Ja.
Nej, tjusigt.
Vi efterlyste ju Bo William Takteminnen i förra veckan efter den, ja, hans bortgång helt enkelt, som ju var alldeles nyligen. Och det har kommit in lite grann, härliga minnen. Ska du börja, Magnus, med en spännande grej?
Ja, men det ska jag göra. Det var lite roligt. Det har ju liksom plingat i vår mailkorg med någon form av jämna mellanrum den här veckan. Bland annat så fick vi ett långt mail ifrån Jack Seidlitz som berättade här att han skrev att jag träffade Bo William en gång som liten grabb. Nyårsafton 1973 knackade han på ytterdörren och ville låna en korköppnare. Han bodde på våningen. Det känner faktiskt jag igen. Det har jag också gjort med en granne en gång faktiskt, när jag upptäckte att jag inte hade någon. Det var en chock faktiskt. Alltså, han bodde på våningen ovanför i Mantorp och hans hade gått sönder. Så att Bo William hade en i alla fall. Kommer ihåg den idag trots att jag bara var 5 år då. Men det är inte det jag vill dela med mig av. Så berättar Jack vidare här att farfar ägde en som Harper skrev klassig trashank i... Ägde en som Harper skrev klassig travhank i Fingalri. En svenska som inte går för hackor. Det är jag som läser som en kråka. Och de hade... vi hade dem i träning hos Valle Lindstedt när de drev popstall. Så fick vi lite bilder härifrån en... det var Axevallas första V65-dag i början av augusti. Han startade avdelning 3 som favorit men blev otroligt påkörd av Stigo i sista sväng.
Jaså.
Ja, så där, det har hänt mycket där.
Jag ska lägga upp bilder på ja. Fingalri på vårt Instagram så kan ni gå in och kolla på dem.
Precis där, och där är det, på den här bilden så är det en person i turkos dress och Jack skriver att ryktet säger att det är Tibbe Kristoffersson, Pershings skötare som hjälper till där.
Mm. Tror det är Bernt Lindstedt som sitter i sulken där i alla fall.
Jag scrollar ner
någon
här.
Någon slags hästägardress. Jag tror inte det står, men jag tror
men så
att
kan det vara. Det är inte helt lätt att se på riktiga fotografier. Det är ju inga digitalbilder här, så det är riktiga fotografier. Och på den tiden var inte de jätteskarpa jämt.
Möjligen inte någon proffsfotograf som har tagit de här bilderna heller. Man ska vara.
Nej, men det är ju härliga.
Ja, det är helt underbart. Ja. Vi kommer lägga ut dem på stört.
Ja, det måste vi göra. Det måste vi göra. Sen säger det, efter att hästen skadat sig igen såldes den och efter några turer köpte Clifford Aronsson hästen, ordförande i Östergötlands travsällskap, och satte den i träning hos Bo William som precis blivit champion på Mantorp. Debuten skedde på Solvalla den 14 december 1977. Ett sprinterlopp från spår 12 med 2 års ägg i raden. Det är fantastiskt, 2 års ägg, vilken formulering.
Hur lång är det, var den... resultatraden.
Ja, man undrar ju. Ja. Men och sen då fortsättningen. Trots dubbla galopper så kommer han ändå visslande längst ute vid staketet och vann till oddsrekordet 308,33. Det är fantastiskt. Jack har bifogat hela resultatlistan här. Om man läser etta Fingalri 19,8 och inom parentes 3083 eventuellt vinnarodds. Det är ju läckert.
Ja, men alltså Takte ger 300, över 300 gånger vinnare hos det. Ju, ja, det måste vara hans högst. Ja,
det är
debut. Men då, han var väl kanske inte riktigt känd då.
Ja, det är fascinerande.
Det står inget om vad det var för vin han skulle öppna.
Nej, det framgår inte. Däremot är fortsättningen är ju rolig, för att i det här loppet då favorit i loppet 23 för 10, det var Norin Hanover, som då tränades av Ulf Nordin, men som ju sen blev en stjärna hos på William Takter. Så det är en liten kuriosa där. Och efteråt
Fingalleri har alltså slagit Norin Hanover.
Ja.
Mm. Ja. Och dessutom var det Jonnys tredje häst som han vann med. Först vann han ju ett lopp på Mantorp och sen tog han en dubbel några månader senare på Eskilstuna, och en av de hästarna var just Fingalleri.
Ja, det är fantastiskt. I vinnarcirkeln efteråt där så hade Bo William sagt att jag startade mest för att ge honom ett lopp i kroppen, och det var synd att jag inte kunde köra för fullt på upploppet.
Efter två galopper.
Det var ingen som satte V5-an, utan jag gav 1054 kronor på 4-1. Oddsrekordet kommer att stå sig i runt 30 år på Solvalla. Jack minns inte vem som slog det. Så att, och han tävlar inte barfota, lägger han också till här.
Nej, det gör det. Det där är som sagt är övervärderat. Sen hörde Peter Valtino av sig från Örebro. Han är ju varit tränare där i alla fall, och jag tror att han har licensen vilande just nu. Till att börja med berättade han att hur många det var i hans ålder vid den tiden som verkligen blev totalt begeistrade i Bo William Takter. Att det var liksom han som var deras inspirationskälla in i travsporten. Han pratade om Göran Jansson och han pratade om Björn Andersson som nu är vd på Örebro, och en kille som heter Jonas Gullberg. Det var både tjej och killa var det som verkligen inspirerades av Bo William. Så de började åka till Mantorp när de hade tävlingar också, förutom att de såklart gick hemma på Örebro. Den här Jonas Gullbergs, hans mamma började och baka bullar så att de kunde ta med sig. Och då ville de bjuda Bo William på de här bullarna. Första gången vågade de sig inte fram på stallback. De var ju kanske bara 14-15 år. Andra gången inte heller riktigt. Men efter några gånger så började Bo William undra vad är det för folk det här? Vad är det för killar? Så han hade gått fram och tagit kontakt och undrade vad om de ville någonting. Då hade de ju kunnat lämna över det här fikabrödet då. Så, och som kompensation då efter några gånger så fick de ju informationer om startande hästar under kvällen. Om de lämnade över sitt programblad så fick de, satt han en stjärna då var det klart liksom. Att det var bara att spela.
Ja, det skulle man vilja haft tillgång till de där stjärnorna.
Verkligen. Verkligen. Och tydligen vann de alltid. I alla fall enligt sägnen här då. En gång så körde han Frank Pride. Han blev lottad på det i en sån här lärlingsmatch. I en kuskmatch helt enkelt, Bo William. Startsnabb häst som, eller Peter hade själv vunnit med hästen någon gång tidigare i något lärlingslopp. Så åkte han ut och värmde. Och när han kom tillbaka då så frågade de i stallet om det skulle ändras någonting. Ett ögonblick så ska jag berätta det. Ta bort båda gamascherna, ena knäkappan och sen längen i käken, 5-6 hål. Så det var inga små ändringar direkt. Innan han gick ut från stallet så vände han sig om en sista gång och utbrast. Och så pumpar vänstra hjulet, två pumptag också. Tydligen, jag trodde att det var kanske bara för showens skull att han gjorde det. Men tydligen var han väldigt noga med att de skulle vara pumpade på ett visst mått.
Lika.
Ja, två pumptag till liksom. Ja. Och så la han till en till grej. Bukjorden skulle också släppas två hål. Och då frågade det den här hästägaren då, som heter Göte Einar.
Oj, Göte Einar minns man ju.
Ja, okej. Okay. Det kan väl inte ha någon betydelse. Då sägs det att han kallade till sig Göte Einar. Drog åt hans livrem några hål. Liksom rätt rejält. Och bad honom sen gå ut och springa av varv runt stallet. Så får du se hur det känns. Sen vann Frank Pride med 40 meter. När han väl startade. Sen okörd.
Det var en ganska bra metod där. Alltså om någon skulle dra åt min svångrem två hack. Så skulle jag inte ta mig ut för trappan.
Tydligen var det många på den tiden som inte var så noga med sånt.
Nej, så var det nog. Det var alltså Bo Williams noggrannhet var ju minutiös när det gällde sånt.
Mm.
Och det är alltså det, de flesta då, det var ju ja.
Och korta käkar, det gillar han inte. Nej. Så kan man säga. Vi återkommer med någon ytterligare nästa vecka, och finns det fler som har Bo William stories så vet ni adressen. Eller hur?
Absolut, det vet väl alla, hör upp sig. Det är väl podcast@trottosport@gmail.com, va?
Du ser hur svårt det är.
Det är jättesvårt. Nej. Varför har vi en sån där svår?
Ja, det har jag alltid undrat. Varför har vi inte en som alla människor lätt kan ta till sig?
Ja, men det här det är en extra dimension, extra touch, så att folk okay. verkligen kan ta till sig den. Då har det blivit dags att minnas tillbaka, som om vi inte har gjort det tillräckligt hittills. Men vi tror inte att vi har gjort någonting speciellt på den här underbara hästen.
550 kvar, två Dorsträff i ledningen, 6 Uwe Storviking bakom i andra spåsen, idealdiga så som innanför sig har Supermail. Utvändigt om den är risk, fältet avslutas med Dimma och Pamir Brodde som där börjar att avancera i tredje spår. Får svaret av Supermail. Men in mot upploppet i ledningen nummer 2 Dodgeref, följt av Uwe Storviking, idealdiga så. Det är nummer 2 Dodgeref, följt av 6 Uwe Storviking, 7 idealdiga så och 3 at risk.
Det där var alltså ett elitloppsförsök 1982, alltså, som Dodgeref hemförde på enkelt sätt. Men sen inte riktigt fick till det i finalen.
Ja, han fick till det, det kan man säga. Det var inga mil ifrån att han faktiskt höll undan för Ideal Dugasso. Det är ju inte så att Ideal Dugasso krossade honom, utan det var ju stod och vägde lite på upploppet, även om Ideal Dugasso fick huvudet före, och det var väl aldrig någon riktigt nära att han kontrade tillbaka, men han var inte stor.
Det var väl så att jag kände Favre, kusken till jag och så tränaren, blev till och med förhörd efter försöket för att han körde passivt, och det var ju alltid så där, och det är väl fortfarande att man inte vill tumma hästarna i försöken.
Alla utom Frank Nivard.
Ja. Så att ja. Men han var ju fantastisk och nästan stod emot ideologen så. Det här var ju Olle Edins stora stjärna genom sin tränarkarriär. Det är svårt för en liten tränare att få fram mer än en sån häst. Han var väl årets häst 2 gånger om. Slog väl igenom. Han var ju en hård kull där, om jag minns rätt. Pamir Brodde med Stard, va? Han var förvisso kungapokal, men sen slog väl han igenom som femåring. Han vann SM som femåring. Europeisk femåringschampionat. Och hade ju stora framgångar i stora lopp, vann Finlandiajo. Och då slog han faktiskt idealiga så. Det var en härlig häst att se på.
Mm, vad kan du beskriva honom som häst?
Ja, han var ju svart nästan.
Mm.
Hade en väldigt trevlig gång. Effektiv. Även om han sprang med en springrem, så var han ju väldigt effektiv i sitt trav.
Mm.
Som sagt, årets häst 81 och 82. Han var ju på något sätt folkets häst. Det var ju de som röstade fram årets häst på den tiden helt och hållet själva. Han hade ju en fransk pappa, Dartmouth, men var ju helt fransk på mammas sida. Men han visade inga sådana tecken på att vara fransk i gången. Det var en underbar häst, alltså.
Han var ju startsnabb också. Det var ju det här begreppet följa vingen, känns det som. Han kanske inte var den första hästen i travhistorien som gjorde det, men i de här, både i försöket då som han vann, och sen när han sen fick stryk då. Han hade ju innerspår i försök och final, och han hade ju inga problem att hålla upp ledningen där.
Han vann 40 av sina 79 starter.
Vann han nästan alla då i ledningen, eller kommer du ihåg?
Nej, jag kan inte komma ihåg det, men många i ledningen, för han var ju som du säger startsnabb. Och han tränades väl där på i Nykvarn, där Hans-Ove Sundberg har haft sina hästar. Hedin hade väl sina hästar där under en period.
Okej.
Okay. Det var för övrigt hos Olle Hedin som Uta Bulwark började sin karriär.
Okej, okay. den hade jag tappat. Eller jag var inte riktigt med då kanske. Jag fnissar till lite grann när du säger att han var startsnabb. För jag hade minne av att en kollega på ronden som gjorde ett knäck på Olle vid något tillfälle. Det var nog, hade nog gått några år sedan dess när jag började. Men de gjorde då, och de gick runt i stallet och gick igenom lite om hästarna och gick förbi den ena boxen efter den andra. Och typ varenda av dem så skockade Olle. Den där är startsnabb. Och så gick, oh, och så gick han till nästa. Den är också startsnabb. Det var väl hans lite hans signum, eller?
Ja, det kan man nog säga. Hedins hästar var startsnabba och han ville gärna starta snabbt, en god Olle.
Den är startsnabb.
Mickel där, den snabba banan Mickel sprang ju 12,8 1982. Det var ju tangerat världsrekord på 1000 meters banan.
Ja, just det. Det var det som Bo William skulle åka dit och slå året därpå med Busy Randy.
Ja.
Det var bara det att loppet gick på söndagen. Det var bara det att på lördagen så när de kom fram till Finland så hade The Onion sprungit 12-0 i Halmstad. Ja. Så det var lite ridå, kan man säga.
Vi får inte glömma där Darts DRF, han fick ju 360 avkommor. Två tjänade ju en miljon. Han var väl ingen jättestjärna i aveln, men han var ju pappa till First Sid.
Ja, just det. Det var jag.
Så att det
är ju First Sid. Mm. Underbar häst ju, faktiskt.
Även Dart News. Dart News. Nu måste jag verkligen köra på vad heter det? Improvisation. Men Dart News, var det Roland Jansson?
Jag vill minnas det.
Ja, ja, det låter. Som tjänade 800 000 eller nästan 900. Det var ju en av mina favoriter. Jag hade faktiskt ingen koll på att det var Darts DRF. Så är det.
När vi ändå är i nostalgiträsket så kan vi väl fortsätta med ett par tvåor kanske.
Jaha.
Kan det vara något?
Ja.
Ska vi börja med det här loppet nerifrån södra Italien?
100 meter prima dello stacco. Parte il Gran Premio Lotteria. Chiusura. Calvin Kapar, l'errore di Ecipac. E via, così, Legendary con allargo Freyera S. L'errore anche del numero 9, Lede Doccani. Quelli che affrontano la penultima curva. Sorpresissima, Ecipac fuori corsa. Si va dopo 800. Controlla Sandberg, controlla. 59,7. E cavalli che affrontano la penultimo rettilineo, allargo sempre il set d'Espience, tra i due Civilization, viene via anche Cirdan, poi Legendary Lover K, chilometro, in 13,6, 500 alla meta, non scappa ancora via Sandberg, si mantiene a largo Civilization per non far sgambiare Legendary Lover K, curva a finale, 400 alla meta, 13,8 di fronte, hanno fatto una gabbia gli italiani, hanno fatto una gabbia, allargo sempre Civilization, cavalli al completamento dell'ultima curva, addirittura Calvin Kapar allunga, mantiene il comando, allargo Civilization, Calvin Kapar ci prova Civilization, sgabbia Legender Lover K, viene via Legender, i cavalli sono in zona del reguardo, Enrico Berlei, Enrico Berlei! Legender Lover K! Legender Lover K!
Ja, det är mycket man kan gotta sig åt i detta referat.
Helt otroligt referat.
Ja, det är ju helt otroligt.
Ja, det är det. Det var som jag skrev till dig, att det är en sång, det är en dikt, det är ett konstverk.
Ja.
Och sen med fullständigt vansinnigt avslut där det liksom han totalt exploderar. Ja, och den där lidelsen, vi har ju pratat om honom tidigare. Lidelsen. Han sitter ju med tårarna i ögonen. Man ser det ju framför sig.
Salvio Cervone, som sagt, som avled i början av året i covid-19. Ju, gjorde sin sista referat i januari, tror jag. 22 januari eller någonting på Agnano. Error, vi, hej då HP Pack, där säger vi via när den galopperar i alldeles inledning. Ja, det är den också, kontrolla Sandberg, han tycker att det ser ut som att han har allt under kontroll, Sandberg.
Ja.
Ja, det är fantastiskt. Men till slut kom då tyvärr. Det hade ju varit fantastiskt om den både fina häst och härlige kusk.
Calvin Kapar är det vi pratar om.
Calvin Kapar, att han inte fick hålla undan mot Legendary Lover K då med skurken Enrico Belay, får vi säga det, i sulken.
Ja, du sa det.
Ja, jag sa det.
Ja, det är härligt att han nämner kusken före hästen också. Han sitter, ja, med då Enrico, ja, Belay ropar han ju, och sen tänker man, vem kör han då?
Men var det inte också att han bryskt tog sig ut också, så han borde kanske blivit varit diskad?
Nej, det inte Belay blir aldrig diskad.
Nej, nej. Men han har tänkt sig ut någon gång, kanske. Ja, minnesvärt lopp, minnesvärd tvåa. Du hade någon också, Lennart.
Ja, men det var ju jättegammal 1971 där Vilde Ville kunde vunnit svensk mästerskap. Kunde vunnit, han blev bara tvåa. För att helt plötsligt dök den då 11-årig Sante upp från, ja, var han ens med i loppet. Det var 17 hästar och Sante låg bland de sista.
Och han hade väl vunnit tillräckligt med lopp som det var?
Ja, visst, han hade SM 3 år tidigare, men, och Ragnar Thorngren körde på sin ålders höst. Och ja, mitt mellan alla hästar, det var en mörk kväll tror jag, en torsdagkväll på Åby, så dök den svarte hingsten upp där och avgjorde före Vilde Ville. Och Thorngren sa efteråt att ja, men det var enkelt att köra, för jag behövde inte köra, han hittade alla vägar själv, det var bara att sitta och åka med.
Vedervärdigt ju, som ja, låter det som, faktiskt.
Torsten Janssons Vilde Ville.
Ja, det hade vi unnat både häst och kusk även där. Har vi något starkt minne från året som gått då? Vad är det som har fastnat?
Ja, alltså det problemet nu för tiden med såna här minnen, det är att man minns ju nästan ingenting, eftersom man bara tittar på TV och så slår man av TV:n och så är det nya lopp nästa lördag eller mitt i veckan.
Nästa kväll är det lopp.
Jo, men man behöver inte titta varje kväll.
Nej.
Men ändå, om jag nu skulle säga, det finns ju jättemånga minnen där i Byte till exempel. Men ändå det finaste minnet är ändå Hans-Ove Sundbergs avsked 26 november i år, när han, ja, hans allra sista framträdande på travbanan, i alla fall som tränare, när hans Selected News vann Solvalla Grand Prix. Alltså det gick ju inte att regissera på ett bättre sätt. Det var helt underbart att sitta i soffan och se detta när Magnus Djuse lotsade fram Selected News på detta, eller för denne hedersman som Hans Oven var och är. Alltså, det var underbart. Det är det starkaste intrycket från året som gick för min del i alla fall.
Ja, mitt är väl rätt för att säga bara att du nämnde ju derbyt, och för mig, jag skulle vilja ha något mer originellt eller roligare, men det är ju den här derbydagen på Jägersro, att under loppet då av någon dryg timme på min ungdomsbana under den malmöitiska solen där med perfekt moget plommonträd i ryggen dessutom, tiotal meter bakom oss så fanns, kunde man gå och plocka plommon när man så behagade. Och då få se hästar och insatser som Honey Meras och Calgary Games under bara, som sagt, en kort tid emellan. Det var ju något alldeles enastående märkvärdigt faktiskt. På det sättet som de förde sig båda två. Det var så enkelt och lätt och som poesi i travregi. Så det måste bli det. Jag kan inte hjälpa det.
Nej, jag förstår dig.
Ja, tack.
Ja, mitt minne får... Det har ju hänt väldigt mycket i år som alla travår. Men det som består är min heldag på Romme i april, fortfarande under pandemistängda arenor. Att få komma in då på ett mer eller mindre folktomt Romme och på mestadels från innerplan även då titta på en V75-dag och i detta se Gunnar Melander, på nära håll förfölja Gunnar Melander och Månlycke AM, som ju då gjorde årets andra start bara. Han har ju gjort några starter till, och nu när man summerar året så blev det ju 9 segrar tror jag på 13 starter och nästan 1,4 miljoner inkört, men där var han ju fortfarande inte riktigt den topphästen då fortfarande som vi väl ändå visste att han skulle kunna bli. Men han var ju stor favorit och Gunnar gjorde allt rätt och utklassade ju motståndet med Månlykke AM och var ju spänd hela dagen, sammanbiten hela dagen. Varenda bild jag hade på honom i värmning och provstart och allting, det var ju stoneface. Men sen sprack han upp efteråt, gjorde tummen upp i segerdefilering. Då var leendet där. Han var mycket fokuserad och hästen var ju jättefin. Så att, och det blåste så förbannat den där dagen också. Det minns jag också. Så hela jag var sned när jag kom hem. Så.
Ja, härligt. Det får man också mejla in om man har något starkt minne av något visst särskilt tillfälle 2021. podcast.totosport@gmail.com. Där satt den. Ja. Du ville hylla lite, Magnus.
Ja, det är ju så där att hästar kommer och går genom ett travliv och en häst som har gjort intryck på mig och säkert många andra är ju Ultra Bright som ju vi har sett Fredrik Perssons sto som ju bland annat vann storchampionatet. Och en sån häst som jag tidigt fattade tycke för jag gillade hennes inställning. Sen lite på senare år började hon ju kasta sig i galopp lite så där. Det var ju lite fånigt kan man tycka när hon borde blivit äldre och mogen, men hon kanske hade något sånt där humör helt enkelt då. Men en häst med en fantastisk inställning som ju tjänar drygt till slut nu då 5 miljoner och som sagt vann storchampionatet bland annat, men även vi har ju sett henne på V75 mycket och en profilhäst som ju nu då blir avelssto och vad jag förstår så är det Don Fanucci sett som får chansen.
Det är lite märkliga är ju med henne att man trodde där 2019 hon var 6 år och vann hon ett lopp på 12 start året innan 2018 ett på 7 att karriären skulle ebba ut på allvar där alltså ett sto som då blir lite tårig men sen som 7-åring så sprang hon in 600 000 och i år som 8-åring 700 000. Det måste man ju beundra henne för hon har ju hårdhet.
Mm. Vad brukar man kalla sådana ston?
Järnlady? Nej, jag vet inte.
Ja, och det finns ett vanligare.
Ja.
Det är mär på slutet.
Hedersmär.
Hedersmär, ja. Det är inte stålmär och inte järnmär. Nej, det är hedersmär.
Inte hedersmässa heter det nu för tiden också.
Asså,
eller mässa.
Okej.
Okay. Den här Westholm som vann i lördags, det var en mässa. Jonik Juni.
Okej.
Jaha. Hon fyra V75-segrar i år.
Ja.
Bara en sån sak. Det är snyggt att runda av.
Ja. Verkligen. Jag håller med. Hon var en profil, verkligen. Det...
Morfar är Viking Kronos förut.
Apropå Judik Juni då. Det kan väl inte gå en gång till på söndag, det var.
Så har vi inte det i lördags också.
Nej, tre gånger rad från dubbla tillägg. Gör man det?
Det är faktiskt lite tuffare proposition den här gången också. Så att hon står inte... Det var dels strök de i några hästar förra gången, men det var också en lite lättare proposition. Det är lite bättre hästar framför också nu. Så att, men hon är ju fantastiskt bra. Och ägaren Jan Spåls, som var min första hyresvärd faktiskt, min första egna lägenheten hyrde jag av Jan Spåls. Han sa i vinnarcirkeln i lördags att det nog blir sista starten på annan dag. Men jag såg sen tv-intervjun med Jörgen Westholm som tränar och det lät på honom som de skulle starta på i vinter. Innan okay. Det blir avel. Så att jag vet inte om de har de får diskutera lite över julsnapsen kanske, Janne och Jörgen.
Apropå om Jörgen gillar Janne apropå Hail Mary.
Ja precis, det är det va. Det gäller ju att hålla de här relationerna med hästägarna såklart. Det blir spännande att se, men hon är ju också en sån här härlig häst ju, Unique Juni, och det känns också konstigt att är hon så gammal så att hon inte heller ska tävla mer. Jag minns när hon galopperade från start på Rättvik en sommartravsdag där. Som treåring måste väl det ha varit. Sen vann hon ju Stora treåringspriset sen. Eller det heter det inte, E3 förlåt. Stora treåringspriset, det var länge sedan.
Men E3 det lät var... bättre, det lät bättre. Ja, jag är tveksam här att det ska gå en gång till. Men jag får nog fel som vanligt. Hur ser det ut i övrigt då? Det var alltså inte fullt i alla lopp i finalomgången här. Det är ju lite anmärkningsvärt, måste man väl säga.
Ja, det får man säga. Tre av finalerna är alltså inte fullsatta. Det är ju märkligt kan man tycka. Det kanske delvis beror på att vi ska köra, tror jag, från den 23 december fram till 1 januari körs det, tror jag, 9 V75 omgångar. Så det kanske man har så mycket att välja på som man avstår finalen.
Ja, det var ju lite det vi var inne på, om man får vara sån nu. För ett år sedan tror jag att vi utnämnde den här till kanske Travårds mest misshandlade tävlingsdag, eller historiens mest misshandlade tävlingsdag, som var så stor och härlig på.
Men det blir bara en i mängden nu.
En i mängden, och som du säger finns andra alternativ att välja på till.
Ja, man slipper åka och ja.
Ja, nej, det är märkligt att se. Alltså när alla som anmälde till silverdivisionen kom ju med, till exempel. Mm. Som mamma Lainey, inget ont om henne, men jag tror hon har ett 50 pris i bagaget då, som räcker för att komma med.
Ja, hon hade inte behövt ens det.
Nej, det är tveksamt. Det räcker med att egentligen ha varit med kanske. Men det blir ju desto lättare att tippa då silverdivisionen, för det tror jag är framlänges, baklänges, Algots och Nett. Om ingen har någon annan. Nu är Emoji med, jag vet det. Och Flemming kanske har eldat upp den igen då. Det är väl den emot, naturligtvis. Men jag tror att Algots och Nett vinner det loppet.
Ja, alltså vad som kommer hända här nu, det är att Sweetman kommer bli inte helt bortglömd, men ganska bortglömd. För han har spår 9 och han vinner bara i ledning. Men som Sweetman såg ut senast och som han har sett ut på slutet, så jag är fullständigt övertygad om att han kommer att göra ett kanonlopp även bakifrån. Och därmed utnämner jag honom till ett skrällbud i det här loppet. Det var första avdelningen, som dessutom är Hans-Ove Sundbergs lopp.
Har du koll på hur många av de 11 segrarna totalt som inte är tagna i ledningen?
Ja, 2 eller 3.
Det har vunnit bakifrån i alla fall.
Ja. Men här, alltså, så läcker han ser ut nu.
Mm, ja, jag
han ser ut som en blivande stjärna. Ja, det ska bli mycket spännande.
Eddie West då? Vad har vi honom?
Ja, såg knasig ut där i rummet. Galopperade. Ja,
märklig insats. Jag blev lite brydd där. Jag vet inte om det var skorna eller om det var... Jag tror inte någon... Eller ja, banan var väl lite konstig. De sköt på en start i något lopp där. Om det var V7 eller om det minns jag inte, men tidigt på dagen i alla fall så sköt de ju på starten för att de behövde fixa lite med banan. Sen hörde jag inte något mer eftersom jag är ute och sprang i klaffset där. Men det kanske var något med banan för vissa hästar, jag vet inte. Han har ju gått en massa starter i med skor och skött sig, så det verkar ju konstigt om skorna skulle ha gjort det. Men han såg konstigt ut i lördags.
Något annat?
Ja, jag har, annan dag. Tycker jag i avdelning 5, nummer 3, Powerbank. Fick ju stryk av definitiv i lördags, men Powerbank hamnar ju sist från sitt sjätte spår och avslutar, alltså han var faktiskt ute i femte spår en bit i sista kurvan, avslutar ju oerhört vast till andra priset. Nu har han ett bättre läge spår 3 och då behöver han inte börja lika långt bakifrån, så den spurten kommer att bita bra.
Håller du med, Magnus?
Ja, men det som är bra med Lennart är att han har ju, utan att vi har pratat ihop oss, han har ju hittat ett drag i ett lopp som jag inte hade något drag i, så det är ju alldeles lysande. Jag hoppar gärna tillbaka till guld, därför att nu tycker jag att det är dags för Johan Nilsson att få ta en av sina största segrar, kanske den största, jag vet inte, med Lucifer Lane, som ju har haft så mycket otur på slutet och sett så fin ut. Det känns som att nu är det bara tuta och kör för Johan här. Det,
ingen det, feeling det för Gareth Boko den här gången? Förlåt.
Läget talar emot.
Ja, det är läget.
Jag tycker att OBK Jörgen Face gjorde ett bra lopp senast.
Ja, det gjorde han.
Det var minst lika bra som Lucifer Lane.
Men ja.
Men det är, jag som sagt, ja. Jag hoppas för Johans skull också att få ut det, men när hästen är i sån fin form också, så vore det kul att få till det för Lucifer Lane, för det har verkligen krånglat för honom. Han var inte alls storslagen av Milligan School för 3 starter sedan, och då gick han faktiskt ensam ut i spåren på slutvarvet där.
Det är bra att du tar upp han nu på tisdag, för han kommer sörra som hela veckan av alla tipsexperter och tipsters och allt vad det var månde.
Det kanske blir så.
Vinden ditåt, tror du?
Ja, det tror jag.
Ja.
Jag vill hoppa till avdelning 6. Stegeloppet, hästiga kanan. Roof Party gör sin andra start för Robert Berg. Vann i sin första enkelt lopp på Axfalla, visserligen, men kraftfull stor häst alltså, som jag har en känsla av att gilla den här långa distansen 3160 meter. Och Per Lennarsson. Ja, Roof Party är mitt drag.
Ja. Mm. Hästägar kanan, bara en sån sak. Så ska ett löpningsnamn vara.
Det är ett riktigt, riktigt ja. Travlopp. Det,
ja. Du är säker på att det inte är höstvårvandringspriset? Då,
ja, men det gillar jag också. Solvalla hästägarförening svårvintervandringspris. Så är det va?
Ja, just det. Ja, så
ja. 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 Det täcket vill man ju ha. Det ja, finns det, liksom, det, är inget, det är inte mycket täcke på det, det är mest text.
Ja,
ja. Men vi får hoppa tillbaka lite igen här, för i just ja, vi får hoppas att de sköter sig och inte hoppar så här på lördag. Vi pratar om Unique Juni. I det loppet och V75-4 så tror jag jättemycket på Thomas Uberg som står på start med ett sånt här springspår som han gillar, med den här jättefina treåriga stoet Nova Mahiron. Hon är ju, hon stod ju, om vi pratar om att det är en tuffare proposition, så stod hon ju med tillägg med spår och hade spår 15 senast, men gick bra till slut där då, och hon höll ju på att vinna ett V75-lopp på den här derbydagen som du minns så väl.
Jo då, jag kommer ihåg att hon var tvåa eftersom jag spelade henne.
Ja, precis. Det var ju inte med någon jättemarginal hon fick stryk där av Santis Delicious som kom flygande.
Som kom från ingenstans, som du brukar hitta. Ja, det hade jag redan börjat räkna på ja.
Nej, jag fattar inte heller. Hon var tvåa. Det fattar man liksom inte riktigt. Jag hade glömt det där loppet, så när jag tittade om på det och så när de kom in på upploppet, jag tänkte vad då, vann hon inte? Det stod ju en tvåa i raden, men det här måste hon väl ha vunnit, men nej.
Ja, vedervärdigt. Ja.
Men hon står egentligen 40 meter bättre till än förra starten.
Ja, man kan säga det, och jag menar, det är en, för henne och också för Urberg, en enorm skillnad ju. Alltså Urberg och springspår, det är ju, det doftar julskinka lång väg, men nej, den är min första häst i alla fall, så kan man säga.
Sen hade också du... en häst det kan bli sur om, va?
Ja, tråkigt. Är jag så förutsägbar? Ligger jag före alla tipsters den här veckan då? Då får vi se.
Ja, det är du som väl... sätter agendan.
Ja, den värsta av dem alla, höll jag på att säga, då blir väl då, om vi passerade det här långloppet där Lennart pratade om Roof Party då, så i lördags på Romme där var ju Hanna Forslin för mig då irriterande defensiv i sitt upplägg. Hon valde ju gå ner på innerspår där med Iceland Radio i första V75-avdelningen och blev ju fast till slut. Hästen såg jättefin ut, och de krafterna som hon hade sparat i mål då, Iceland Radio, de kan hon använda på lördag med.
Oh,
då ska hon definitivt sitt kvar nu då på innerspår så länge det går, men se till att komma ut i tid bara, Hanna. Så,
det var så mycket krafter sen i lördags.
men Iceland Radio, förhoppningsvis då inte sönder skriken inför det här loppet då, men just
här tror jag inte du, här undgår du det här någon hysteri. Blir det inte Quantum Rock här som kan få dem med Jorma och toppspurten senast? Blir inte det ett skrik?
Ja, men låt oss hoppas det då. Det vore väl alldeles utmärkt bra.
Så vinner MT Oscar kanske.
Ja, det ser.
Ja. Ja, och så får Guy Stream, storfavorit i lördags, blir bortglömd nu.
Ja, just det. Ja, kanske känns lite rolig den här omgången ändå.
Ja, men det tycker jag.
Du har väl en 10 V75 gånger innan den.
Ja, men de lägger inte någon energi på alls.
Så får det vara.
Så får det vara. Kan avsluta med att säga att Propulsion just nu har betalat in. Inte han i egen häst. Individ, men de har tagit 17 miljoner vid det här laget nu, SD, från hans prissumma.
De har fått pengar som har
hålls ägaren... inne, helt
ja,
enkelt.
Ja, har sprungit in så mycket pengar sedan de tog det beslutet.
Ja.
Det var som tusan. Då är de snart kvitt.
Snart kvitt. Får vi se om SD får behålla pengarna.
Ja, det är nästa steg.
Det är nästa steg.
God jul!
Ja, god jul!
Ja, en sak bara som vi har glömt här nu, eller Henrik har ödmjukt kanske bara glömt det. Johnny Takters bok.
Förmodligen, eftersom jag inte är den bästa på att förhäva mig. Förutom med våra travögon idag. Jag ber om ursäkt tusen gånger om det.
Nej, men det är ju faktiskt så här att Johnny Takters fina bok som Henrik har skrivit tillsammans med Johnny, den finns ju nu som ljudbok. Och dessutom inläst av författaren själv.
Johnny Takter.
Det är ju då Henrik som har läst in den på ett föredömligt mysigt sätt. Det är kul när den som har skrivit och kan sin text läser in. Det är inte jättevanligt att det är så.
Jag tänkte fråga hur ofta händer det?
Det är ju inte, det är inte ofta, och det ger lite extra värde tycker jag. Och jag tror faktiskt, jag vet inte, men jag undrar om det finns en enda travbok som är inläst som ljudbok. Det här skulle faktiskt kunna vara en Sverige-premiär i alla fall. Jag vet inte säkert, men...
Ja, det kan du ha rätt. Där kan jag gå med på och slå mig lite för bröstet då. Sverige-premiär för ljudbok. Ja.
Så här skapas det alltså historia.
Det är ganska troligt.
Ja. Det är ganska troligt. Nej, men det är kul. Jag hoppas att ni som... föredrag då ljudbok, ta tag i och ladda ner den på olika plattformar som det finns på. BookBeat, jag är dålig på det här. Jag tror den kommer på Storytel i veckan. Bookus Play ska den finnas på också i veckan. Och sen
ja, Nextory, det var där jag lyssnade igår för att ge ett objektivt omdöme om inläsningens kvalitet. Och det blev naturligtvis ytterst högsta objektivt. Betyg.
Ja, man tackar.
Nu säger jag god jul igen då.
Ja, det gör vi.
God jul.
Ha det gott.
Hej.
Hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.